För varje person med ett beroende så finns det ett flertal anhöriga som drabbas. Även de tvingas förhålla sig till missbruket och kan behöva hjälp även efter att missbruket har upphört. I det här avsnittet av Accentpodden ska vi prata om medberoende. Jag heter Jens Wingren. Ida Högström växte upp med en mamma som var alkoholist och bipolär. Idag driver hon Medberoendepodden och pratar om beroende och att vara anhörig till någon med ett beroende. Men vägen dit var långt ifrån spikrak. Uppväxten med mamman skapade en otrygghet.
Och det präglade ju mig på jättemånga sätt. Det gjorde ju att jag tog alla de här sakerna. Jag anpassade mig, jag tog överdrivet ansvar. Jag dolde hemligheten utåt. Jag blev en duktig flicka. Jag såg till att vara liksom omtyckt av alla. Och i skolan så blev jag placerad med de som inte hade det så lätt. Alltså de som blev mobbade. Jag var antimobbningsgrupprepresentant. Jag var den här som skulle vara liksom omtyckt av alla. Så. Och det var ju egentligen som en mask som jag kunde ta. Så att ingen skulle upptäcka hur jag hade det. Och det här har jag liksom haft med mig hela mitt liv. Alltså min största motor har ju varit att bli fri från det här. Så när jag var ungefär 25 så kraschade jag lite grann och började då gå i terapi. Och jag började förstå ganska mycket då hur vissa saker hängde ihop. Alltså vad jag hade fått med mig från min barndom, att det präglade mig än idag. Och det gjorde att jag började förstå massa saker, jag började bearbeta massa saker. Men fortfarande så var det vissa beteenden som jag hade kvar som jag inte riktigt förstod mig på. Och ett av de främsta, inte beteendena, men en av de främsta, vad ska man säga, ett av de främsta symptomen kan man säga, var ju den här offerkoftan. Och den gick jag runt med och jag skulle säga att den kanske växte sig ännu större genom min terapi. För att där fick jag helt enkelt gotta mig lite i vad jag hade blivit utsatt för från andra. Så någonstans efter, jag tror jag gick i terapi kanske 5-6 år. Och sen så blev det så att jag tyckte jag var klar. Och så sa min kompis till mig så här, men Ida, du är medberoende. Och då blev jag otroligt provocerad. För jag tyckte att hon sa att det var något fel på mig. Och jag som precis hade liksom bearbetat hur mycket alla andras galenskaper hade påverkat mig. Och hur som helst så var jag ju liksom fast i den offerkoftan. Så att när jag väl då fick höra det här så fanns det väldigt, väldigt mycket motstånd. Men hon sa till mig att du kanske ska gå till ett sånt här självgradsmöte och lyssna lite. Och det ville jag egentligen inte. Men för att på något sätt, jag var väldigt stolt på grund av den offerkoftan. Så att jag tänkte att om jag går dit så kan jag liksom ha kollat så att då vet hon att det här är inte för mig. Och så gick jag dit och så lyssnade jag. Och egentligen kände jag igen mig väldigt mycket vad folk sa. Men jag var så otroligt anti så att jag satt och lyssnade efter olikheter. Men så gick jag tillbaka till det här stället ändå. Och hon tyckte jag skulle göra de här 12 stegen. Och det gjorde jag. Och någonstans där i det här stegarbetet så började jag förstå hur sjuk jag var i ett medberoende. Och det blev liksom vändningen för mig. Det var den här sista pusselbiten. Eller egentligen den stora pusselbiten, det som det egentligen hade handlat om. Så genom det här tillfrisknandet som jag fick så började jag förstå att om jag hade fått reda på lite mer information om medberoende vid ett tidigare skede så kanske jag skulle liksom ha tagit tag i det här tidigare och det inte hade behövt gå så långt.
Vad är medberoende för den som inte hört begreppet tidigare?
Alltså det är ju så här, det går ju att formulera det jättekort som många personer har gjort. Men jag passar mig lite för det, för att just det här att för mig är medberoendet lite mer komplext. Alltså dels så pratar man ju om att man överanpassar sig till exempel till en dysfunktionell person. Det kan vara så att du på olika sätt försöker kontrollera personen eller dens dysfunktion eller beroende. Men för mig har det blivit tydligt när jag har tittat både på min barn och så här, att det här utvecklas ju väldigt tidigt. Det är inte så att jag utvecklar ett medberoende när jag träffar en partner som är kanske beroende. Utan jag har ju lärt mig det här sättet att vara nära en människa från tidigt skede, där jag kanske har behövt vara vuxen eller hjälpa min förälder eller anpassa mig för att få mina behov tillgodosedda. Och det gör att jag kommer fortsätta söka mig till den platsen i en relation. Och det som händer i den här relationen, det är att jag blir mentalt besatt av, nu kan jag säga antingen då, om du är i en beroenderelation, av den personen och dens beroende. Men du kan också bli mentalt besatt av problem och andra människor generellt. Och den här maniska besattheten, den styr allt. Men det handlar egentligen om att jag vill få bekräftelse och kärlek. Och när jag är mentalt besatt så flyr jag mina egna känslor och tankar. Och då går jag in i andra människor. Men det är också så att jag behöver andra människor för att få bekräftelse och för att få finnas till. Och vilka behöver mig mest? Jo, det är de som kanske har väldigt tydliga problem. Och jag styr de här människorna. Det är väldigt, vi pratar om kontroll. Och det är många som relaterar det till att det är så att jag säger åt alla vad de ska göra. Men kontroll är till exempel anpassning. Att i ett rum så kanske jag sitter och så är det en grupp. Och så är det en person som jag märker är på dåligt humör. Då kan hela min energi riktas mot den personen att försöka ändra dens stämningsläge. Och det är ju egentligen för att det är jobbigt för mig. Det är ju inte för att det är det bästa för den personen. Det är lite så vi handlar som medberoende hela tiden. Alltså det är hela tiden det här att jag är utifrån styrd. Men det är också så att jag väljer att försöka styra min omgivning så att den ska passa mig. Och i slutändan så handlar det om egentligen att jag vill ha möjlighet att få vara den duktiga. Den martyren egentligen. Alltså att jag får vara ett offer. För det är det jag blir när jag hela tiden ställer upp på andra och sådär. För mig är en klassiker som jag brukar dra, det är att jag måste titta på mina motiv. Att hålla upp en dörr för en människa och så blir jag upprörd för att den inte säger tack. Då är inte mitt motiv att jag vill vara generös, utan då är mitt motiv att jag vill ha en bekräftelse. Men om jag helt osjälviskt håller upp dörren och gör det bara av kärlek, då är det ett generöst motiv.
Anders Hammarberg jobbar bland annat med anhöriga på mottagningen Riddargatan 1. De tar emot både personer som är oroliga för sina egna alkoholvanor, men har också forskningsprojekt kring anhöriga till beroende. Vår reporter Anna Fredriksson åkte och träffade honom.
Jag är forskare sedan lång tid tillbaks på alkoholområdet, har studerat, liksom har utvärderat och utvecklat behandlingsmetoder på alkoholsidan. Jag är legitimerad psykoterapeut i grund och botten, så att jag har arbetat också länge med att hjälpa människor med beroendeproblem att förändra sitt drickande och andra beroendeproblem också, kan man säga. Vi märkte sen vi öppnade för 6-7 år sedan att det var många anhöriga som vände sig hit och var oroade för sin, ja, sin närstående då som drack alkohol. Så att vi tittade då vad det fanns för olika metoder som har stöd, som har visat sig hjälpa anhöriga att förändra sin situation. Och en metod som förefaller ha bäst forskningsstöd, det är en metod som heter CRAFT. Och den går ut på att under ett antal träffar eller som ett självhjälpsprogram då stödja anhöriga i att, man uttrycker det enkelt, förändra sitt eget beteende, sin egen relation till den som dricker, för att på så sätt med olika metoder, kan man säga, några övergripande mål. Dels att förändra sitt eget mående. Alltså många anhöriga mår ju väldigt dåligt i den här situationen. Så att ett fokus är på att hjälpa dem att må bättre på olika sätt. Det andra är naturligtvis att försöka hitta sätt att förändra situationen med den som dricker. Att få den som dricker att dricka mindre, men också bli mer benägen att söka hjälp. Så att det är liksom de övergripande målen, kan man säga, i CRAFT. Och sen får man då med stöd av en behandlare eller som ett självhjälpsprogram då gå igenom ett antal olika sessioner med fokus exempelvis på den egna psykiska välmåendet, att utveckla det, att försöka undvika att så att säga underlätta drickandet för den som dricker, att fokusera på positiva alternativa beteenden, så att det inte bara blir liksom ensidigt antingen fokusera på det som är negativt utan också på det som är positivt, att hitta ett annat kommunikationsmönster i relationen, vilket brukar vara väldigt uppskattat av de som är med, att liksom, ja, försöka komma ifrån det här gnatet och tjatet som ofta kan liksom känneteckna relationer där en har en beroendeproblematik. Att eventuellt hantera vålds, liksom risk för våld, är också ett viktigt inslag. Så att det är några centrala delar i CRAFT. Och så får man liksom feedback på hur det går under hela kontaktens gång då.
Vad ser man för resultat av träffarna när man gör uppföljning?
Ja, nu ska jag säga så här att det, vi, än så länge så våra projekt på forskningsstadiet så att säga. Men om man tittar i den litteratur som finns internationellt och kring CRAFT, så är det huvudsakligen tre effekter som man ser i de här studierna. Det första då är att den anhörigs liksom psykiska välmående förbättras, ofta ganska radikalt. Det andra är att man ser att bland de här personerna som dricker, där ökar benägenheten att söka behandling. Och då är det ofta så att man, så att säga, när man inkluderar personer i de här projekten, då ska den som dricker vara helt obenägen att söka hjälp. Det är en fråga man ställer, liksom, skulle den här personen söka hjälp om du frågar idag? Då ska de svara nej och kunna motivera det. Liksom. Så, men att en stor andel efter en uppföljning på sig 6 månader faktiskt har visat sig ha tagit en kontakt vid en beroendemottagning. Och att också den, så att säga, alkohol- eller drogkonsumtionen har minskat under den här tiden. Det är vad man ser genomsnittligt. Det är viktigt att säga att det gäller inte för alla naturligtvis. Precis som i all behandling så är effekten varierande. Men på genomsnittlig nivå så är det man typiskt ser.
Däremot så är Anders Hammarberg kritisk till begreppet medberoende.
Nej, alltså jag tycker att det är ju en bekväm och enkel term att använda, och den är ju catchy på sitt sätt. Däremot så tycker jag att den ofta används på ett sätt som bidrar till stigmatiseringen av den här gruppen. Ofta så ligger det liksom bakom ett antagande att är du en person som lever tillsammans med någon som dricker, då beror det på att du själv har någon form av personlighet som på något sätt passar in i att leva med någon som har beroendeproblem. Och vår erfarenhet och den forskning som finns tyder snarare på att det vi kallar för medberoende, vill säga att man kanske anpassar sig till den som dricker och liksom man försöker ställa upp och man håller fasaden utåt och man ordnar och fixar. Det är snarare en anpassning till en väldigt jobbig och speciell situation som man gör därför att man kanske är rädd om sina barn eller den som dricker och så vidare. Det finns en massa goda skäl till att bete sig på det sätt som vi tycker verkar helt udda och apart. Och att säga att en person som lever då tillsammans med någon som dricker, där den som dricker då upphör med sitt beroende, det man typiskt ser då, det är ju att den här anhörig är ju som vem som helst annan. Det är liksom ingen specifik personlighet, och det är framförallt det tycker jag ofta är ett problem. Att man liksom antar att de här personerna faktiskt har nästan som någon egen diagnos som man då skulle kalla för medberoende. Så jag skulle snarare vilja kalla för anhörigskap, en anpassning till en väldigt problematisk situation.
Ida Högström vill gärna bredda begreppet medberoende. Hon vill inte begränsa sig till anhörigbegreppet.
Ja, alltså dels så är det ju väldigt snävt begrepp. Det är ju många som tror att det bara är att du kan vara, och så pratar man kanske, jag är anhörig till en alkoholist. Men det här, ett medberoende, kan utvecklas av många olika. Det kan vara så att det bara är ett hem där det inte finns mycket kärlek eller empati. Man kanske inte blir mött. Men det kan också vara att det händer till exempel i en förälder som invaderar barnet. Som försöker, kanske ofta är medberoende själv, och försöker styra och hjälpa och hålla på. Det skapar också den här dysfunktionen. Att jag inte får leva mitt eget, jag inte blir mitt eget jag. Liksom, och har inte den här självkänslan. Och det här beteendet, när man pratar om beroende så är det en kidnappad hjärna. Och det är det också att vara medberoende, det är också en kidnappad hjärna. Och vi måste förstå att den här mentala besattheten, den är stark. Alltså den är jättestark och det är väldigt svårt. Det går inte riktigt att ta sig ur det helt själv. Först behöver man ju överhuvudtaget bli medveten om det beteendet. Men för någon som då kanske inte lever i den här situationen. Jag skulle säga att när jag har räknat på siffror och så. Det finns väldigt lite statistik kring många olika typer av beroende och sådär. Och framförallt hur många som är medberoende. Ja, men om man tänker att man tittar på alla de här olika beteendena eller typerna eller dysfunktionerna som finns. Och då menar jag allt ifrån beroende, psykisk ohälsa. Men det kan också vara en fysisk sjukdom, fysisk funktionsnedsättning. Det kan vara en förälder som går bort tidigt. Det kan vara en stor traumatisk olycka. Eller det kan vara ett rigida familjesystem. Det finns massa olika sådana saker som kan orsaka ett medberoende. Och om vi tittar på de siffrorna så är det i princip skulle typ vara 2/3 av Sveriges befolkning som är medberoende på ett eller annat sätt. Sen är det klart att det finns olika nivåer. Så med det sagt så är det ju så att medberoendet inte är ett medberoende i relation till en beroende person. Utan medberoendet har jag. Och för mig är det också därför viktigt att det finns till exempel vissa tolvstegsgrupper och så där man presenterar sig som anhörig. Och då säger man att jag är anhörig till någon. Och det är väldigt lätt då att man fastnar i att den här andra är problemet. Att jag inte har problem. Och så fastnar man i att kanske älta det här problemet. Och det gör, för mig gjorde det mig bara sjukare. Men om jag istället sätter epitetet medberoende på mig själv. Så börjar jag också prata om mig själv och mina problem. Så att egentligen så här, det handlar om att fastna, ha dålig självkänsla. Vara ett offer. Inte ha ett eget jag. Vara bekräftad. Alltså jag måste vara bekräftad av andra för att kunna bekräfta mig själv. Och jag förväxlar självkänsla och självförtroende. Så att jag behöver hela tiden prestera för att duga. Men där är också viktigt att poängtera att presterandet behöver inte vara så att jag är duktig i skolan. Eller duktig på jobbet. Utan presterandet handlar om att jag presterar min person. Jag är inte mitt liksom, genuina jag. Och en medberoende person är väldigt, väldigt rädslostyrd. Alltså att hela tiden katastroftankar och gör mycket. Alltså mycket av mitt beteende är baserat på att undvika att saker sker. Snarare än att få positiva saker att hända. Man får ifrågasätta ordet som man vill. Men jag tycker det är viktigt att kanske inte hålla på och ifrågasätta ordet för mycket när problematiken är så viktig. Det kan vi liksom ta sen. Men syftet är ju för att folk ska kunna få rätt hjälp. Och många söker hjälp för att de är utbrända eller har depressioner eller så. Och det egentliga problemet kanske bygger på medberoendet. Så att ger du då antidepressiva eller någonting så är det bara att lindra ett symptom på någonting mycket större. Det finns så mycket skam kring de här ämnena och det är också därifrån jag får mycket kraft. Alltså det blir som en att jag vill göra revolt mot det här, att vi får inte skämmas. Alltså skammen är det som pesten som bara liksom tynger ner alla människor. För mig var det nästan lite som att komma ut ur garderoben. För det blev ju så med podden att nu är jag offentlig med att jag är medberoende. Och det är häftigt. Plötsligt börjar folk som kanske är Facebook-bekanta skriva att oj, jag känner igen mig det här. Vissa människor mejlar. Folk i min omgivning liksom hör av sig och sådär. Och det är häftigt för att det är ju så att det är ju inget att skämmas över. Utan det är ju bara någonting som vi behöver prata om, nyansera. Få bort den här skammen så att fler istället för att fastna i skammen och i offerrollen tar hjälp och bryter sig ur den. Men är det någonting som har blivit tydligt för mig också, det är att jag har ju trott hela mitt liv att det där är ett val som till exempel min mamma eller den som sitter på barkbänken har gjort. Men det har varit så viktigt för mig att förstå att det här är en sjukdom eller sjukdomar som vi pratar om. Och det har gjort att jag har kunnat bli ödmjuk på ett annat sätt. Och jag har också kunnat förstått att jag har saker som kanske inte helt, jag kanske inte är Moder Teresa som jag gärna velat tro att jag är. Utan att jag har visserligen blivit präglad av min uppväxt. Men jag har också som vuxen ett val. Och jag kan välja att leva kvar i det här lilla sårade barnet. Eller så kan jag välja att ge mig själv kärlek och börja ta ansvar för att vara en fungerande vuxen istället. Och för mig har det varit jätteviktigt att förlåta. Jag känner ingen som helst harm eller agg, hyser inget agg gentemot liksom min mamma, utan jag beundrar snarare henne att hon klarar av det så gott hon kunde utifrån de förutsättningarna. Och det är ju fantastiskt i sig att bara kunna komma till den punkten.
Det var allt för denna gång. Anders Hammarberg intervjuades som sagt av Anna Fredriksson och musiken gjordes av Broke for Free och Sergej Sheremisinov. För de senaste nyheterna från Accent kan du alltid besöka accentmagasin.se eller följa oss på Facebook, Twitter eller Instagram.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!